für Victor Schelsking. Rasmus gillar Zac Braff och Gosling. Patrik är kvar i 80-talet och Hannes är en hobbit. Filmixen där de pratar om film. Filmixen där de pratar om film. Filmixen. Filmixen där de pratar om film.
Good morning, filmlovers, och välkomna till Filmixen, podcasten där vi pratar film. Jag heter Patrik Linderholm och med mig har jag också
Victor Järner,
Hannes Kinnunen
och Rasmus Foltmar, som inte förstår om du utgår från att alla lyssnar på det här på morgonen, eller vad är det frågan?
Klart, alla lyssnar på det på morgonen. De ser, det är det första de gör när de går upp på morgonen, ja. Lyssnar på Filmixen.
De bara, oh, nytt Filmixen har sett. Så sitter alla synkroniserat klockan 9 på morgonen till frukostmacken.
Som en jävla säck.
Det spelar ingen roll om det här avsnittet råkar släppas klockan 7 på någon dag eller sådär, utan man väntar liksom till dagen efter, till morgonen, för att liksom kunna... Alltså full av energi, positivitet, nya möjligheter, allting.
Ja, men missa ner sig
lite. Det känns mer romantiskt om folk lyssnar på det här på vägen hem från den här festen som inte blev så bra som de hade tänkt det.
Nej, för då har de inte fullt fokus.
Och de tröstar sig, no. De tröstar sig med oss då, menar du?
Ja,
ingen bra idé.
Vi är som knark.
Ja, exakt. Ja, jo, det stämmer faktiskt, det gör det.
Ja. Och gott nytt år får vi väl säga,
ja,
till alla,
absolut,
lyssnare.
Ja, absolut. God fortsättning till alla.
Ja, det kanske man är bättre att säga. Ja.
Jag hoppas att de får ett för jävligt år.
Vad sa du?
Jag hoppas att de får ett för jävligt år.
Ja. Ja, Hannes, var snäll.
Var snäll.
Ja.
Det är nytt år. Det är
nya möjligheter.
Nya möjligheter. Det kommer hända lite nya grejer med podcasten. Mer om det sen.
Yes.
Kanske.
Absolut. Mycket men spännande i horisonten faktiskt.
Ja, mm-hmm. Faktiskt. Vi kan redan nu meddela att vi har ju fått lite schyssta bilder på oss. Lite sköna podcastbilder som folk kanske har sett på Twitter eller Facebook,
yes.
Instagram.
Det är exakt så där vi ser ut varje gång vi podcastar. Vi klär upp oss och
sitter
ser allmänt stylade
och ser hur bra som helst ut.
Precis.
Jag sitter inte naken. Nej. Inte naken. Och vi vill ge en shoutout till Gordon Andersson som har tagit de här fina bilderna.
Yes, den här fotografins mästare alltså. Det är ju alltså vilka fantastiska bilder. Verkligen stort tack till Gordon.
Ja, det blev verkligen skitsnyggt.
Ska man ta några bilder så kan vi ju varmt rekommendera honom, för att han är fantastiskt rolig att jobba med, och bilder, alltså resultatet är ju också, ja, det är hur bra som helst. Det är över alla förväntningar mina i alla fall, verkligen.
Du hade skitlåga.
Exakt.
På Gordons foto.
Precis. Snubben heter ju Gordon. Snubben heter Gordon, hur bra kan bilderna bli, tänkte jag. Men sen så bara, wow. Alltså det här är ju fantastiskt.
Så nu kan ni njuta av våra ansikten i full HD.
Exakt. Eller,
ja, ni kan sätta upp dem på datorn medan ni lyssnar.
Precis. Ja, wallpaper.
Just enjoy the shit out.
Ska vi, perfekt wallpaper, ja, med vår gruppbilder.
Exakt.
Vi kommer väl lägga...
Vad säger du, Hannes?
Filmixen.se/shop, så kan du köpa så t-shirts med våra ansikten på.
Ja. Fan vad det skulle sälja, alltså. Det är helt sjukt.
Alla finns förutom Victor, så vi vill inte utsätta världen för hans ansikte.
Men Patrik, vad ska vi snacka om idag?
Jo, idag ska vi blicka tillbaka på det gångna året, år 2012.
Yes.
Och prata lite om de bästa filmerna som vi såg under året.
Yeah.
Så vi har delat upp det lite olika kategorier, och vi tänkte börja med att prata om årets bästa svenska film.
Jajamensan, för vi bor ju faktiskt i Sverige. Det är ju så, även fast man glömmer ibland.
Ja, precis. Och
det
görs ju
då
faktiskt
i New York delvis, men
ja. Just det, du sänder från New York nu, va, Rasmus, eller?
Ja,
okay, just.
Ja. Nej, men det gör ju faktiskt film även i Sverige. Och en del bra filmer görs ju också.
Faktiskt.
Även om det görs jävligt mycket skräp också.
Ja.
Mer skräp än bra,
ja, så måste man väl säga. Så det är ju, av någon anledning så satsar vi väldigt mycket på sån här alltså, vad ska man säga?
Wallander.
Ja, med dussin
produktioner satsar vi mycket på i Sverige, för att det är så alltså svenska, jag känner så här lite att den svenska filmtittaren är väldigt mycket så att jag vill bara ha någonting enkelt på fredagskvällen, lite så, och det är synd.
Så shame on you, filmtittare.
Precis.
Shame on
Det är
you.
Ni som väljer. Om man går och ser den nya Stig Helmer-filmen på bio, då får vi fler Stig Helmer-filmer. Så är det.
Ja.
Så att det är bara att välja, helt enkelt. Gör ett aktivt val.
man vill väl ha det här liksom att man kan relatera till, eller liksom så här, åh, där är Johan Falcon, de känner jag igen.
Ja, precis.
Och så vill man det
ja, det blir som att följa en det blir som att följa en TV-serie bara i filmform. Ja.
Average svensken söker det här säkra kortet liksom, som man vet att den här filmen, jag blir inte besviken, jag kan sätta i den. Och då accepterar man att det är lite lägre kvalitet.
Det är lite märkligt hur de distribuerar de här filmerna faktiskt. För det brukar ju vara så här att de släpper 6 filmer ungefär samtidigt, eller så här en gång i månaden, precis, ett halvår. Och så går den första på bio, och sen de 5 andra släpps på Pirate Bay, tänkte jag säga. Nej, men de släpps på Blu-ray och DVD så här kontinuerligt, ja, ett halvår. Mm. Jag tycker att det är lite märkligt faktiskt.
Det är det verkligen.
Man borde nog, jag vet inte, det känns som att man borde välja sådär. Men alltså vilket sätt man ska använda sig på. För jag tror att de, jag tror inte de här filmerna liksom tar in så mycket pengar på bio direkt.
Nej.
Än vad som säkert går bättre än de flesta amerikanska dåliga romcoms.
Ja, för när jag är på, så här, jag var inne på någon videobutik för inte så länge sedan. Då stod det i hyllan liksom en hel rad med Johan Falk, och under stod en hel rad med Annika Bengtsson-filmer. Och det är ju liksom typ 20 filmer som liksom står styckvis på DVD. Och det är så här videotoppen. Alltså, de går ju som smör, såna här filmer. Och det är fan, ja, sluta hyra de filmerna. Och om ni ska se dem, ladda ner.
Nej, men alltså, jo, jag håller med dig om att sluta betala för skiten. För det är liksom,
men vi ska inte ladda ner det heller, alltså.
Det blir, nej, vi ska bara inte se dem.
Eller betala så att det blir lite bättre produktioner av dem, kanske.
Ja, fast
det gör alltså, man ju när man hyr.
De kommer ju aldrig att tänka,
de satsar bara på fler filmer istället för på bättre kvalitet.
Ja, precis, de kommer ju bara göra fler filmer. Fast det kommer inte bli bättre, det kommer bara bli
men
fler.
The Average Citizen, de gillar ju, de tycker ju det här är så jävla högklass det går på svensk film.
Nej, alltså jag tror,
nej, det tycker de inte. Det är så, det, jag tror att alla de, eller de flesta känner ungefär likadant, att det här är liksom
okej.
Det är lite guilty pleasure, precis, liksom, för att det är enkelt och så. De flesta fattar ju att det är inga filmer som kommer få guldbaggar.
Precis.
Liksom. Alltså, jag vet folk som tror i alla fall att Johan Falk-filmerna är, alltså,
det finns ju,
alltså, de tycker det är,
du får,
liksom,
du får göra slut med din jävla flickvän.
Ja. Alltså Hannes, det finns ju såna överallt, men om man tittar på, som sagt, average svensk, jag tror mina föräldrar går väldigt mycket in i det facket liksom, och pratar jag med dem, när jag pratar med dem om Johan Falk-filmerna och så här, för att de älskar verkligen Johan Falk-filmerna. Och då är det alltså, då
fan, gör slut med dina föräldrar.
Nej, men då vet de liksom, alltså, att ja, det här kanske inte är,
men de är ju smarta average svenskar. De är ju inte liksom,
nej, men alltså grejen är att de vill ha det, för att det är lite verklighetsflykt liksom. Det är lite, de tycker det är mysigt att se en Johan Falk-film tillsammans bara. Det är lite det sociala, det är lite, alltså, ja. Allting räknas in, så det är väldigt, de vet att
jag sitter och spelar Word Feud.
Fan vad awkward det blir om det sitter något stort Johan Falk-fan och lyssnar nu.
Ja, precis.
Och så här, tycker att det är
en, ja, men alltså, jag tycker om, alltså, Johan Falk-filmer, åtminstone de som kom för 2 år sedan.
Ja, nej, men jag gillar dem absolut finns. Först, där de här livvakterna, så när det var enstaka.
Ja, det var i och för sig för typ 10 år.
Ja, men du tror jag menar, alltså, när det var liksom originella enproduktion.
Liksom. Alltså, nolltolerans är också jättebra liksom. Alltså, de funkar, många av dem funkar väldigt bra. Alltså, men sen är det ju Johan Falk också blir ju dussinproduktion. Och då allting, alltså, det är ett faktum, alltså, allting som man gör så här dussinproduktioner, det blir ju dåligt. Alltså, det är det. Då är det
Tall Girl, dussinproduktion.
Ja, precis. Det skulle gå åt helvete. Det går ju åt helvete. Det gör det.
Ja, men nu tycker jag att vi pratar om de bra filmerna.
Ja, får jag börja, eller? För jag har ju lite av ett wildcard här kanske.
Varsågod.
Ja, tack Lasmus, tack, puss. Min absolut favorit från 2012 är det faktiskt. Jag tänkte säga min absoluta favorit från 2013, men då hade det varit lite dåligt med utbud. Men min absoluta svenska favorit från 2012, om jag skulle sagt det här till mig själv för bara ett halvår sedan eller någonting, då skulle jag inte ha trott på mig själv. Alltså, så att det är för mig en ganska stor överraskning. Och filmen jag pratar om är faktiskt Snabba Cash 2. Som är Babak Najafis uppföljare till Daniel Espinosas film då, från, när kom den? 2009, va?
Ja.
Och den filmen tyckte jag, alltså den första, ja, alltså jag hade läst boken, hade rätt höga förhoppningar. Den levde inte upp till de förhoppningarna. Men nu kommer Babak Najafi med sin 95 minuter långa uppföljare, och den är så otroligt tajt. extremt, vad ska man säga, den är mörk. Alltså man tar den första filmen som också är mörk, men alltså här tar man verkligen steget ännu längre.
Det är en fruktansvärd
svärta. Ja, det är det. Det är helt sjukt. Och musiken är fantastisk, klippningen är fantastisk. Jag tycker bara Snabba Cash 2 är en av de bättre filmerna, bättre svenska filmerna på jättelänge, tycker jag. Och den slår ju Call Girl, som jag tror många skulle, Call Girl och Palme, som jag tror många skulle säga är de bästa svenska filmerna från från 2012. Jag tycker den slår dem med hästlängder, alltså. Hästlängder.
Ja, alltså jag håller inte med, men jag tycker att Snabba Cash 2 är en skitbra film, ja. Och definitivt bättre än sin förlaga.
Ja, jag har sett den 2 gånger nu och det är en helgjuten 4 för mig, alltså, utan problem.
För mig med.
Men du, okej, okay, du tycker.
Alltså det, jag såg den på bio och jag tyckte att det var så jävla vidrig, ja. Verkligen. Alltså de backade liksom.
Du och jag såg den på bio, Rasmus.
Nej, jag såg det med Fredrik Strage.
Ja, det var du och jag, Patrik. Det var jag och Patrik,
Alltså det är ett skratt efteråt.
Jag fick in det. Nej, men i alla fall. Och alltså, det var verkligen så att man kved sig i salongen. Mot Strages axel. Ja.
Och alla skådespelare i den här filmen. Alltså jag menar, i huvudrollerna Joel Kinnaman, Fares Fares, Mattias Varela och Dragomir Mrsic, alltså de är så fruktansvärt bra verkligen, och hyggligt bra tycker jag i sina roller. Och jag kan, alltså det jag ogillar ofta med svenska filmer är att vi känner till språket, nyanserna, allting, platserna, allting så väl, så att det skär sig så lätt. Det blir liksom löjligt, man får liksom en så här heightened version av svenska samhället och det funkar inte. Det skär sig. Men i Snabba Cash 2, man köper den här Stockholm Noir-världen som Jens Lapidus har byggt upp 100%. Och jag tycker aldrig det skär sig, inte en enda gång i hela filmen. Och ändå så är det så här gangsterslang, det är, folk skjuter varandra. Alltså det funkar, man tror på det, man köper det. Och det är ja, det är nytt för mig.
Alltså att man blev så jävla förvånad över hur långt det gick med våldet. Och alltså det finns några scener, alltså några riktiga så här avrättningsscener,
ja, visst, sjukt.
I den här filmen som är så jävla vidriga. Precis.
När gjorde man en sån scen lyckad i en svensk film senast? Alltså det har ju inte
hänt. Jag vet inte, alltså det är inte så himla ofta man ser det i utländska filmer det heller, att det görs på det här sättet, så jävla obehagligt, så fruktansvärt obehagligt. Och ja, jag vet inte, jag tyckte att det var fantastiskt.
Alltså den är jävligt snygg, tycker jag.
Ohyggligt snygg.
Jävligt snyggt gjort. Jag såg på.
Skönt att slippa Daniel Espinosas jävla shakeade
camera. Nej, det håller inte jag med om faktiskt. Alltså, jag gillar jag, just estetiken i ettan tycker jag är rätt fulländad också. Men jag känner ju att Snabba Cash 2 är just att Babak Najafi vågar, och Peter Birro som har varit med och skrivit manus, alltså att de verkligen vågar gå till de här liksom riktigt mörka ställena. Det är det som räknas. Alltså, men sen också klippningen, som vi snackade om det här, den här filmen i, när jag kommer ihåg, vi satt på Filmhuset gjorde vi och pratade om bland annat den här filmen. Och då snackade vi om det här med att man leker lite med klippningen, typ att man hoppar fram och tillbaka så här jättesnabbt. Typ när Jive står i skogen och så gräver upp en så här en stor sportbag med vapen, då klipper man så här först fram till när påsen redan är uppe, sen klipper man tillbaka liksom när han håller på och gräver fortfarande. Alltså så här, man leker lite med det här med tid och
ja,
och
samtidigt när den övergår mellan två olika scener.
Precis.
Så hoppar den också lite mellan
fram och tillbaka.
Hade jag glömt bort. Ja. Det var ganska snyggt.
Det är väldigt intressanta grejer.
Alltså vissa scener är jävligt snyggt gjorda. Jag såg faktiskt trailern häromdagen.
Ja.
Eller om jag såg en scen bara. Ja, skitsamma. Men det är i alla fall Jorge med i en bilolycka.
Ja, den är skitsnyggen.
Liksom det är liksom en tagning i kameran i bilen, ja. Och man liksom bara ser hur det kraschar liksom.
Precis,
det.
När gjorde man det senast i en svensk film?
Ja, de har ju en featurette när de filmar den scenen så här, framför greenscreen och grejer. Ja. Jävligt coolt.
Och det som sagt, de har gjort det med green screen och grejer, och det håller Hollywood-klass alltså. Den scenen, man tänker inte på det. Alltså det är ett riktigt stabilt hantverk verkligen, Snabba Cash 2, och jag blev så jävla positivt överraskad. Och den känslan är ju så grymt underbar när man sitter i biosalongen, har rätt låga förhoppningar och sen bara pang, får en käftsmäll liksom, att det här var fan, det här är kvalitet, det är så här vi ska göra svensk film. Och jag bara är så jävla sugen på att se vad Babak Najafi gör här nästa alltså. Så, och sen är det ju ett genialiskt drag att göra, att ta Fares Fares roll, Mahmoud, och göra honom större. För att han är ju, alltså, Fares Fares, ja, är ju fyfan vad bra.
Det är ju den, det är den berättelsen.
Guldbagge nominerade Fares, ja. Fares.
Men har ni sett, ja, har ni sett Sebbe, det är väl hans.
Nej, jag har inte gjort det, Nej, jag måste göra det.
Ja, jag har gjort det, den är väl, ja, det är väldigt såhär diskbänk-realism.
Okay. Nej, det låter skittråkigt.
Väldigt såhär segt drama, ja, men den är bra.
Men sen kan vi säga då att till, som kontrast då till att Snabba Cash 2 är en av de bästa svenska filmerna på hur länge som helst, så har den också en av de fulaste posterna på hur länge som helst. Vilket är jävligt tråkigt, så sparka den snubben till nästa film.
Och om Victor har sett en poster är ful så är den snygg.
Googla!
Så, ja. Men här har han ju faktiskt rätt.
Ja,
det har jag. Är värdelös.
Just det. Just, ja, det.
Också, de använder väl, använder de inte siffran 2 i posten?
Jo, men nej,
nej,
alltså
det är den. I.
Ah, okay, ja,
ja, ja. Så det är
noob.
De har liksom photoshoppat in de olika karaktärerna på, ja, Joel Kinnamans skjorta. Så att, ja, bara sug på den idén lite där, så
inte... det är nästan värre, ja, än den där looper posten.
Ja, verkligen.
När,
det är så jävla
står
dåligt
i magen,
ja, men det har ju ingenting med filmen att göra. Alltså, filmen är fantastisk. Och jag har sett den 2 gånger och kommer se den igen. Alltså den är alltså, ja, skitbra film. Det är lätt årets bästa svenska för mig. Det finns ingen som kommer i närheten.
Okej.
Okej, men Rasmus Woltmar, du kanske har en invändning till det uttalandet.
Ja, det har jag, för att Victor nämnde Call Girl förut och att han inte tyckte om den lika mycket som Snabba Cash 2, och där håller jag inte med. Jag tycker exakt tvärtom, att Call Girl är på en helt annan nivå än vad alla andra svenska filmer har varit det här året. Alltså vi har ju pratat om den förut och folk vet vad det är film, så vi behöver kanske inte gå in på det.
Nej, vi kan väl säga det, att gå tillbaka, om ni är sugna på att höra liksom verkligen vad alla vi tycker om Call Girl, gå tillbaka till det här Palme Calls Girls, det avsnittet, där snackar vi lite mer, vi går verkligen på djupet på den, i den här filmen, så gå tillbaka till det om ni är sugna på det.
Ja, men i alla fall, alltså jag tycker att det är en helt fantastisk film. Det är en av de få svenska filmerna som är en femma av fem då.
Ja.
Alltså det är så här, skådespeleriet, Sofia Karmyr, Pernilla August, Simon, vad heter han? Simon Beyer.
J. Berger.
Ja,
J. Berger. Ja, han är i alla fall också helt fantastisk och... som också, han slog ju igenom, jag tror för den breda publiken med Torka aldrig tår utan handskar.
Ja, det måste han ha gjort.
Där han spelar en
Paul.
En fashionista på 80-talet i Stockholm. Men hur som helst, jag vet, Hannes, du har också filmen som årets bästa svenska.
Ja, det här är ju liksom, det här är så bra svensk film blir nästan. Det är högkvalitativ, alltså skådespelarna, alltså det går knappt, alltså att jämföra den här med typ så här andra svenska filmer, det är fan svårt det här.
Det jag menar, alltså jag håller med, det är på en helt annan nivå. Jag förstår inte varför inte den här vårat Oscarsbidrag.
Ja, det är rätt sjukt. Det är rätt sjukt.
Alltså varför den här hade ju kunnat alltså bli nominerad.
Verkligen.
Om folk hade fått se
istället
den
för att lägga fram Hypnotisören bara för att Lasse Hallström är regissören.
Regissören, där har vi ju en ny dussinproduktion som kommer komma igång.
Ja, kanske, men den filmen var väldigt, alltså, den har vi snackat om tidigare i podcasten, men den filmen tyckte jag var väldigt intressant just att man...
jag har inte sett den, men
nej. Alltså men det bara för, kort säga om den, så alltså där tycker jag det är väldigt spännande att man liksom som en, det är en, man kan tro att det blir en sån här dussin-thriller, men istället för att fokusera på thriller-elementen så är det liksom relationerna som står i centrum.
Jo, men de ska ju göra uppföljare, det är det jag menar.
Ja,
jag har ingen
absolut
aning om vad fan som händer i filmen.
Men de kommer inte göra liksom så här 5 stycken som släpps direkt.
Jo, men
det
är ju typ 3 stycken redan inlagda på.
Ja, det är det ju, men det är ändå...
Ingen av Lasse Hallström eller Mikael Persbrandt, det är någon annan karaktär.
Ja, fast
ja, men Persbrandt är ju bara med i den boken liksom.
Precis.
Ja, ah, okej. Okay. Grejen
är att de ska ju försöka få de här mycket större. Alltså de kommer ju leta stora regissörer till de andra också. Det är ju inte typ Wallander, där de aldrig liksom, när det gäller en Wallander-film, hur ofta säljer de regissörer när det gäller en Wallander-film? Det har aldrig hänt. De säljer aldrig regissören. När vi snackade Hypnotisören, då var det ju det enda de gjorde. Det var bara snack om att det är Lasse Hallström som kommer tillbaka från USA. Och jag tror de kommer försöka köra på samma nivå när det gäller de andra filmerna, att man hittar en regissör som kan sälja filmen liksom bara med sitt namn. Så det ska bli intressant, tycker jag, att se vad de går.
Daniel Espinosa,
precis.
Gör gör hypnotisören 5.
Jan Troell.
Jan Troell.
Ja. Ja, nej men alltså hur som helst, Call Girl, vi har ju pratat om den förut, så gå tillbaka och lyssna på det avsnittet om du vill höra mer. Men det är i alla fall en helt fantastisk film.
Magisk.
om prostituerade tjejer i under som blir behandlade illa av det svenska samhället och av
män i maktpositioner som beter sig
som håller ryggen. Ja, som håller varandra av ryggen och liksom
men det svenska samhället. Det är
väldigt obehaglig film.
Men det svenska samhället när de är inne i liksom den här, de bor på något hem typ. Där känns det som att de behandlas väldigt bra ändå.
Ja, absolut. Alltså det finns
ju det
finns rätt intressanta kontraster i filmen. Alltså jag som sagt, det är ju att gå tillbaka till andra avsnitt om vi vill höra vad vi verkligen tycker om det, men jag tyckte den var bra. Alltså jag tyckte den var bra, men det är 3 av 5 för mig ändå. Det är absolut ingen Snabba Cash 2 Call Girl för mig. Alltså den, och som sagt
estetiken,
jag sa det i förra avsnittet också, estetiken, tittar vi bara på det 10 av 10. Kollar vi sen, behöver vi kolla liksom på narrativet, berättelsen, skådespeleriet och så, då går det ner till 3 av 5 för mig.
Jag tycker skådespel, alltså Pernilla August,
jag också 10 av 10, men sen så det är inte filmen är inte bara Pernilla August.
Nej,
men eller dess estetik, alltså det är ju, man måste ju
kunna, holds up, man.
Den är för lång och den är för seg är den bland annat.
Nej, det är verkligen inte.
För att gå tillbaka till så här, jag tror att anledningen till att jag känner att de så här behandlas illa av det svenska samhället är att det finns en anledning till att de hamnar på det här hemmet från början, som är ett problem liksom. Så det finns många så här, det finns många problematiseringar i filmen som är väldigt bra. Och den ställer väldigt smarta frågor och har väckt en intressant debatt också efteråt.
Ja,
som vi gav oss in i förra avsnittet.
Ja, precis.
I det avsnittet också.
Och därför får ni också gå in. Ni kan skicka pengar till mig för jag kan fortsätta att föra den här frågan vidare och liksom säga min åsikt.
Ja, för det kostar pengar. Men,
ja, men alltså jag måste ju ha liksom en kampanj.
Ja, true.
Obama kan ju inte göra allting gratis.
Du måste ha cash så du kan liksom.
Jag har faktiskt redan fått stöd i form av kommentarer på Moviescene och på hemsidan, så att jag ligger ju i topp där, så jag förstår om du behöver lite alltså komma i fatt liksom. Jag förstår det, och
jag tror att mina de som håller på, mina sympatisörer känner att de inte behöver skriva någonting för att det är obvious att jag har rätt.
Okej.
Jag är på din sida.
Det är så man vinner ett presidentval. Alla bara, vi röstar inte, det är obvious att han vinner liksom.
Men Patrik då, vad har du för favoritfilm svensk?
Jo, alltså Call Girl är väl den som toppar min lista också egentligen. Men eftersom du plockade den nu och jag vet att Hannes tycker också den är bäst.
Ja.
Så tänkte jag prata om en annan som är den näst bästa svenska filmen, alltså också en jävligt bra film som hamnade högt på min totala lista. Och det är Äta, sova, dö av Gabriella Pitchler.
Som vann bästa utländska film, va? Eller vad var det på
Venedig? Nej, så ett publikpris i Venedig.
Ja, just det.
Och den belyser också så här sociala problem, fast i nutid då. Utspelar sig en svensk småstad i södra Sverige. Där vi får följa en ung tjej som jobbar på, ja, hon typiskt så här fabriksarbete liksom, där liksom typ nästan alla i bygden jobbar. Och så måste de göra nedskärningar, hon förlorar jobbet och man får liksom följa, hon försörjer sig själv och hennes pappa och hon måste gå till Arbetsförmedlingen och ja, det är ju som det är liksom, Arbetsförmedlingen och sådär. Och ja, man får liksom följa hur hon klarar sig i samhället där. Och jag tycker det är väldigt snyggt strukturerat och liksom så här, den belyser de här sociala problemen väldigt snyggt. Och det bästa med filmen är huvudrollsinnehavaren, som spelas av Nermina Lukács, tror jag man uttalar hennes namn. Hon är helt fantastisk. Det är hennes första filmroll. Hon är liksom en så här, som de har plockat från gatan, så att säga. Och hon är verkligen svinbra i den här filmen. Hon har sån liksom, ja, sån jävla persona liksom, intens närvaro, som gör, alltså hon lyfter filmen verkligen liksom. Så hon vann ju bland annat Rising Star-priset på Stockholms filmfestival.
Ja, precis, jag tänkte
i Berlin också, tror jag hon Fick också något sånt här Rising Star Award. Mm. Och hon är ju Guldbagge nominerad också, bästa kvinnliga huvudroll. Och det är välförtjänt, absolut. Så den tycker jag, jag tror ingen av er har väl sett den här filmen.
Nej,
tror jag.
Inte sett den.
Nej. Och det, jag tror att det är ganska många, eller många av mina vänner i alla fall, verkar ha missat den här. Och det är synd. Men den går ju fortfarande på bio och släpps på DVD om någon månad bara.
Ja, men Rasmus, ja, men Rasmus fick ju så här ett nej, vi har inte sett den. Vi ska se den. Vi ska se den. Av Hannes fick du nej. Ett sånt här liksom ett att nej, fuck you, jag tänker aldrig se den filmen ever.
Nej, men det låter inte så kul liksom.
Är det ingen monster så skit väl.
Jag kan ju förstå att liksom man inte är råpepp på den här filmen. Liksom det är verkligen så här,
jag ser den om du köper den på DVD,
alltså, diskbänksrealism liksom, deluxe. Riktigt så här, svensk landsbygd, det liksom händer inte så jävla mycket. Det är en tjej som går till Arbetsförmedlingen. Jag tycker ändå att det är en väldigt imponerande debut liksom, från den här regissören.
Och, att man, jag ska absolut se den. Absolut, så fort jag får chansen ska jag se den.
Framförallt för då Nermina Lukács prestation.
Jag lovar.
Intressant.
Ja, men det är också en film som jag vill se. Det har bara inte blivit av. Nej. Så, ja.
Man har ju miljarder sådana filmer.
Intressant. Men för, ska vi, det, för att summera då, så har alltså Victor Snabba Cash 2, jag, Hannes, Call Girl och Patrik.
Också Call Girl. Sovad,
också Call Girl egentligen. Men jag sovade som favoritfilm. Svensk favoritfilm 2012.
Yes.
Ska vi gå vidare till nästa kategori som är årets bästa icke-engelska eller svensk.
Exakt, icke-engelsk, svenskspråkiga eller ej, alltså sista filmen vi ska snacka om är ju oftast
årets franska,
årets bästa, och då blir det ju ofta en engelsk film. Det är ju lite sorgligt kanske, men det är ju ofta en engelskspråkig film som tar den där platsen. De allra flesta åren är det ju så därför gjorde vi så att vi lägger liksom fram en kategori som är bästa engelska, en som är bästa svenska, och sen så kör vi då den vi ska snacka om nu direkt, och det är alltså bästa icke engelska eller svenska. Så att vi liksom kan få lite en annan film där. Och mitt val i den kategorin, alltså det var två filmer som fick kriga lite där. Det var dels var det Chaka Diads nya film som vi snackade om i samband med Stockholms filmfestival, den här Rust and Bone, med Marion Cotillard och Mattias Schoenaerts. Och sen så var det också danska A Royal Affair, det här kostymdramat som vi också har snackat lite om. Och min röst faktiskt, efter jag har fått...
Du ska inte ta balladen om Marie.
Nej, fy fan, det kommer aldrig hända. Men den jag väljer blir faktiskt A Royal Affair. Det är väl lite för att jag vet att någon av er kommer snacka om Rust and Bone också. Men jag väljer A Royal Affair för att de är väldigt tajta, nära, alltså första platsen i alla fall. Och det är den här, som sagt, jag har snackat om den lite innan. Det är en snubbe som heter Nikolaj Arcel som har regisserat den här filmen, och det är ju med den här filmen som gör att alla snackar om Alicia Vikander som det här nya stjärnskottet liksom från Sverige. Hon spelar ju en ung drottning då. Det är ju i slutet på 1800-talet, är det va?
Snackar hon danska i filmen?
Det gör hon snackar danska i filmen, och det är 100% trovärdigt, så ja, det är väldigt intressant. Men hon spelar en ung drottning i alla fall i slutet på 1800-talet, och hennes kung är en lite av en douche kan man säga, lite av en väldigt, ja, han är en väldigt skum snubbe helt enkelt, som hon inte trivs riktigt med.
Han har ju någon
form av störning, ja precis. Och när då den här kungen anlitar en läkare som spelas av Mats Mikkelsen, som liksom husläkare då på slottet, så bör de inleda den här Royal Affairen då, som ja, skapar, alltså den här affären egentligen, den här romansen har ju liksom på något vis satt ett väldigt...
Jag tror de öppnade den affären. Läkemedlet.
Den kungliga affären.
Den har ju satt ett väldigt, väldigt den har faktiskt präglat just den här tidsperioden. Det hände ju faktiskt väldigt mycket historiskt just på grund av den här romansen. Så att det har ett väldigt stort, deras romans hade ett väldigt stort inflytande, och det visste
säga att romansen är då mellan Mads Mikkelsen och Alicia Vikander.
Precis, det sa jag ju faktiskt att den här, jo det gjorde jag. Men
okay. Jo, det gjorde
exakt, jag. Exakt.
Låt honom
just
vara.
Just det, låt mig vara. Nej, men den här är jättebra i alla fall. Det är väldigt sällan jag är så här, tycker så här väldigt mycket om stora så här episka kostymdramer. Det är väldigt få, alltså jag gillar Amadeus exempelvis, men det är en av de få som liksom har nått mina favoriter när det gäller så här stora kostymdramer. Och A Royal Affair är en klockren 4 för mig också, 4 av 5. Och jag tycker att den är, alltså det är en fantastisk film, alltså det är det här historiska, det är kärleken, det är fantastiskt skådespel. De har liksom lyckats återskapa slutet på 1800-talets Danmark på, alltså mästerligt vis. Och jag tycker det är på alla sätt en grym film. Så den rekommenderar jag verkligen. Och den ligger alltså väldigt tight med Rust and Bone på toppen. Men som sagt, den ska någon av er andra prata om, så bara kör på.
Ja, men jag håller definitivt med, den hamnade högt på min årsbästa lista också.
Ja.
Så jag tycker också att den är en svinbra. Den är jävligt snygg och fantastisk skådespel.
Ja, verkligen. Alicia Vikander är ju enorm alltså, verkligen. Och Mats Mikkelsen också. Ja. Och det är också, det är precis som Snabba Cash 2. Jag är väl lite sucker för det här med svärta och så liksom. Men den här filmen har också någon ohygglig svärta alltså. Det är en väldigt tragisk berättelse. Så var beredda på det. Men den är magisk är den. Så ingen så här SVT dokumentär skit style här, inte som Balladen om Marie Kröjer, utan här snackar vi ordentligt kostymdrama på allvar, som verkligen så, slår till med full kraft.
A Tragic Affair.
Exakt, A Tragic Affair kan man säga. Så det är mitt val i alla fall. Så kör på.
Bra,
nästa man.
Ska vi köra samma ordning som förut?
Gör så.
Ja, alltså jag hade lite svårt att bestämma mig i den här kategorin också, för att jag känner att det stod mellan två filmer som också var Rust and Bone och Holy Motors. Ja. Mm-hmm. Som vi såg på filmfestivalen i Stockholm. Och After Lucia som heter som jag nästan höll på att glömma. Som vi också såg på Stockholm Film Festival, som jag tyckte var helt fantastisk. Men den ska jag inte ta, utan Rust and Bone ska jag ta. Jag hade lite svårt att komma fram till att jag skulle ta Rust and Bone. Ja, men hur som helst, det är den här filmen om vad heter den manliga
skådespelaren? Mattias Schoenaerts.
Ja. Mattias Schoenaerts,
som vi känner igen från Bullhead.
Ja precis, som vi inte har sett.
Nej, så ingen känner igen honom.
Jag måste bara säga det också, att jag ser Bullhead på mängder av 2012 listor och om jag hade räknat den som 2012, då hade det lätt varit min bästa film i den här kategorin. Det är 5 av 5 för mig, Bullhead. Ja. Men jag räknar den som 2011 film, så då är det enkelt, och det tycker jag alla andra borde göra också, för det är en 2011 film. Så att ja, done deal liksom. Den vann bästa, alltså Oscar för bästa utländska i början på 2012. Så ja, men det är en 2011 film.
Vann den Oscar? Var den inte bara nominerad?
Det gjorde den väl.
Ja.
Jag tror den vann Oscar.
Okej.
Ja, hur som helst, det är i alla fall han och Marion Cotillard.
Det här med namn, Rasmus, det är
jag failar lite på det nu. Men det är de två som han är väl någon sorts, han är en boxare som har en son som han tvingas ta hand om, och hon är en späckhuggarskötare typ på deras Disney World eller vad det nu är i Frankrike. Och hon råkar ut för en olycka som gör att hon blir av med sina ben, och hon tappar
dem, som Patrik sa i vårt storfilmsavsnitt.
Hon tappar benen och han då tar hand om henne, och det blir en väldigt magisk grej som händer liksom, där han som är en väldigt hård snubbe tvingas liksom deala med både sin son och henne. Och han har väldigt så här annorlunda attityd mot det här problemet. Han tycker ju liksom att det är så här, ja men vadå, du har inga ben, whatever liksom, det löser sig. Medan hon är väldigt så här deprimerad och
det är inget medlidande liksom. Det är det, han är helt fri från medlidande.
Precis, och det är ju väldigt så här, det är ju väldigt tacksamt också att bli behandlad som en normal person.
Ja. Det är precis som ben. I Intouchable, den här franska filmen.
Mm. Ja, den har inte jag sett, men alltså
ja, men det där är just att liksom att man inte har någon sympati typ för den här handikappade personen, och att det är liksom det är egentligen bättre än att ha folk som bara håller på och bara, åh, stackars, ska hjälpa till.
Precis, vilket betyder att om man vill ha väldigt mycket medlidande, om man väl tappar benen, så ska man alltså inte åka till Frankrike. Det har vi klargjort nu, utan då åker man någon annanstans.
Ja, precis. Nej, men alltså jag tycker i alla fall att så här, skådespeleriet i den här filmen är helt jävla otroligt. Ja. Och Chuck O'Dell, regissören, är sån jävla fena på att göra såna här filmer. Så det
ja, sjukt jag blir sugen på att se Reda Willy nu faktiskt.
Ja. Mm. Fantastisk film som alla borde se.
Ja. Reda Willy alltså.
Ja, Reda Willy.
Ja, ja. Men så det var min film. Det var ingen annan av er som hade tänkt att ta den, Hannes.
Nej, men den är grym, jag håller med dig.
Ja, som sagt, ja, den fick ju kriga med Royal Affair för mig. Så att det också, jag håller med. Det är en helgjuten fyra det också.
Och det känns ju ganska otippat liksom, att jag skulle gilla den så mycket, ja, också.
Ja, lite så. Vi såg inga monster, inga gore.
Nej, men liksom,
alltså ändå väldigt stora djur.
Ja,
ja, nej, men det är en grym film. Och liksom, jag gillar hur, nej, men vad heter han, killens karaktär i filmen?
Ja, vad heter han? Ali, just det.
Ja, men han är ju verkligen väldigt så här. Han bryr sig inte om relationer. Han är lite social invalid nästan, ja, men jag gillar hans karaktär.
Ja. Alltså båda två är väldigt så här brokiga karaktärer,
ja,
som liksom finner varandra, vilket, ja, är lite klischéfyllt kanske, men det görs ju så jävla bra, och de här skådespelarna är ju så fantastiska i sina roller.
Men alltså,
det är några scener som är så här verkligen, alltså så här starkt känslomässiga,
det är sjukt.
Och verkligen berörande.
Det finns en scen mot slutet som vi inte ska avslöja, men alltså holy crap. Men alltså om man tänker efter den då, så är det ju faktiskt en rätt given Hannes-film då, känner jag. Alltså vi har ju ändå stora djur.
Alltså du får verkligen aldrig det där rätt.
Nej, men alltså stora djur, avkapade ben, alltså ja, social awkward karaktärer. Alltså det är ju typiskt
Hannes Kinnunen. Social awkward karaktär, det är ju mer du. Men ja. Ja, nej, fast en jag på ett sätt, men fel på alla andra sätt. Ja, det är en grym film.
Om man är, det är en grym film, verkligen.
Men inte lika grym som
Yong Bing Yuns gangster-epos Nameless Gangster, som är fan en av årets absolut bästa filmer. Jag har den på plats nummer 2. Och Patrik, du såg ju också den här.
Yes.
På festivalen, och den här filmen alltså. Jag vet att Rasmus och Viktor har lovat att de skulle se den här, men de har fortfarande inte gjort det.
Ska vi lämna över synopsisjobbet direkt till Patrik, eller ska vi?
Nej, det behöver vi inte göra, för jag har fucking skrivit recensionen. Det utspelar sig på 80-talet i Busan. Det är liksom en Sydkoreas liksom hamnstad typ. Det är dit alla båtar och grejer kommer liksom. The drug business är där liksom. Mm. Och det handlar om att en tulltjänsteman i den här hamnen ska de är lite så här korrumperade. Om de hittar någonting som är olagligt importerat, så tar de sin del av det liksom. Och det slutar med att de kommer över 10 kilo heroin som de får för sig att de ska sälja till japanska maffian. Och på den vägen är det, han blir inblandad i liksom i gangstervärlden och bygger sig upp.
Shit goes down.
Ja, men han bygger sig upp liksom ändå en karriär inom liksom sydkoreanska gangstervärlden.
Mm. Som andra, så kanske. Det är GTA goes Korea.
Typ.
Ja. Ja. Men alltså den är så, alltså jag gillar Sydkorea, tycker jag är fantastiska på den här typen av filmer. Vi har Oldboy, alla möjliga. De är väldigt
överskattade.
Ja, Oldboy är ruggigt överskattad, tycker jag.
Jag tycker Oldboy är fullkomligt fantastisk. Nej, men det är någonting, alltså Min-Sik Choi, som också spelade huvudrollen i Oldboy, spelar huvudrollen här. Och i Eyes of the Devil och i många andra
sydkoreanska. Ja, han är grym, han är ruggigt bra.
Han är deras enda skådespelare.
Ja, men typ. Nej, men han är i den här filmen, eller i de alla filmer han gör, han är fantastisk liksom. Ja. Han är fan, ja, grym. Han borde fan bli Oscarsnominerad.
Ja. Ja, han har någon tro, alltså han ger ju alltid så här 110%, känns det som.
Ja, verkligen.
Alltså han bjuder ju verkligen på en liksom en prestation.
Ja.
Och liksom verkligen fångar den i filmen
och ändå han är rätt gammal ändå, alltså han är inte ung. Jag menar, han är alltså,
ja, vad är han, 50 någonting kanske.
Ja, över 50 måste han vara.
Ja, kanske.
Mm.
Han är ju Stellan Skarsgård.
Precis, och vad gör Stellan Skarsgård i den här liksom? Det är det, varför gör inte
vad gör Stellan Skarsgård i Nameless Gang?
Ja, exakt.
Vad gör han?
Ingenting.
Men han är lite så flippad också i så här, Eyes of the Devil speciellt, och i den här, han, liksom, han är inte, man vet riktigt inte vart man har han.
Alltså, han spelar ju nästan alltid främst in här då, alltså en sån här larger than life karaktär.
Ja, och han är jävligt duktig på att göra det också.
Ja, och det är väl det som liksom gör honom så fängslande.
Men filmen, den blir ju inte ändå så här speciellt out there, känns det som, även om han är som det, som en karaktär. För Jung-Woo Han, eller som spelar hans typ kompan, som är, han är lite mer, han som är typ gangsterbossen, han är lite mer down to earth och lite så här tystare och lite mer kontrollerande. Så det blir en bra kontrast. Den är fan grym. Jag gav filmen en, som sagt, en femma i min recension på Moviesin. Så fucking read it. Och alltså estetiken, de har fått 80-talet, skit nice. Och grymt soundtrack tycker jag. Och det är bara så jävla grynigt och snyggt och skitigt och episkt. Det är liksom
ja, det finns ett par riktigt coola scener faktiskt.
Ja, några sjukt coola.
Speciellt en med involverade massa järnrör.
Ja.
Det kan vara något fucking att se fram emot om man gillar järnrör.
Och det gör vi.
Det gör vi.
We like people.
Det gör vi här i filmmixen. Vi gillar järnrör.
Ja. Det är vi och Erik Halmqvist.
Exakt.
Nej, men det är intressant. Jag ska absolut se den här filmen. Jag ser fram emot den.
Jag också, absolut. Det är det.
Verkligen. Jag önskar att jag hade kunnat se den på filmfestivalen, men tyvärr så blidde det inte.
Nej.
Så. Jag tror jag gick och såg Shut Up and Play the Hits för andra gången.
Nej, för den såg du.
Nej.
Och jag gick och såg Safety Not Guaranteed för andra gången också, så att det blev lite...
LOL.
Yes. Men för att gå vidare då till sista kategorin, va?
Eller ja, jag får inte välja.
Nej, du, absolut inte, absolut inte. Nej, men jag tror du chippade in på Rust and Bone också. Men okej, okay,
nej, fortsätt. Nej.
Okay, nej.
Jag ska börja med att rätta dig, Victor, att det var inte Bullhead som vann Oscar, utan det var ju den här A Separation, såklart.
Ja, ah, just det, så var det.
Oh, shit, den,
men det, vad sa du, den var nominerad?
Planerad på scen.
Ja, den var ju nominerad.
Okej, okay, men den vann inte, nej.
Nej.
A Separation.
Och
har
någon sett Separation. När vi ändå är inne på att rätta folk, då kan jag se att A Royal Affair inte utspelar sig på slutet av 1800-talet, utan slutet på 1700-talet.
Jaha, så är det kanske.
Ja, fast det är väl i början på 1800-talet också.
Så bitch please.
Bitch please.
Bitch please.
Det är ju liksom under upplysningsperioden.
Nu måste jag
år 1766.
Kan det inte vara så att de säger the 18th century på engelska och sen så, för det är
exakt,
var danska din jävla.
Var läser du, Hannes, undrar jag. Det är också det där. Alltså, är det på engelska eller svenska du läser?
Jag läser svenska, och det är ju Christian den sjunde blir det. Han dog ju 1808, så det,
ja, just det, visste du i huvudet. Just det, du bara ah, det,
nej,
ah.
Men det kändes, efter trailern så kändes det skumt att det skulle vara 1800-talet. Det var därför jag var tvungen att kolla.
Okay.
De har väl sina så här tripod-hattar, eller vad fan det heter.
År 1766 blir den engelska prinsessan Caroline Mathilde bortgift. Så börjar ju synopsis.
Okej, då var det då.
Nu har jag totalt tappat alla lyssnare från det här. Så att nu ska jag försöka bygga upp det i resten av podcasten. Så, att, så att bear with me, jag kommer tillbaka.
Ja. Nu måste vi köra här.
Så länge så berättar jag om mitt val till årets bästa icke-engelska eller icke-svenska språkiga film. Och den som faktiskt toppar min lista över årets bästa filmer.
Sjukt!
Ja, och det är filmen After Lucia, eller Después de Lucia.
Helt fantastisk.
En mexikansk film då, som Rasmus, jag och Victor såg på Stockholms filmfestival.
Yes. Hannes har inte sett den än.
Nej. Vilken film?
Galet, After Lucia.
Ah, sorry. Nej, jag har inte sett den, men jag har hört jävligt mycket gott om den.
Ja, ja.
Nej, men lite kort, vi har ju pratat om den tidigare. Och det handlar ju om en tjej som får den här klassiska hora-stämpeln på sig i skolan, och liksom blir mobbad av sina skolor.
Hon börjar en ny skola.
Det är helt sjukt när man tänker efter hur lik den är den här hippie-pora som vi har pratat om tidigare. Alltså det är verkligen den premissen är det, fast tagen till en helt ny nivå liksom.
Ja, och det är liksom, hon börjar bli mobbad av sina kamrater, om man nu kan kalla dem för det, folk i hennes klass. Och det är liksom, det blir bara värre och värre, och det är en sån oerhört tung och obehaglig jävla film.
Det är sjukt.
Som liksom bara kryper sig under skinnet, och ja, det är liksom, även om den är så himla obehaglig att se på, så tycker jag ändå att den var så stark och upprörande och berörande. Att det liksom, ja, det var en sån otrolig upplevelse, så att jag måste säga att
jag håller med dig. Jag har nog aldrig varit med om en lika obehaglig film någonsin. Alltså det var senare i den här filmen som jag, alltså på riktigt, inte så här, jag säger inte bara för att skapa en bild, utan jag på riktigt tittade bort från bioduken för att det var så jobbigt att titta på.
Alltså det är verkligen, det finns som sagt, det finns ruggigt jobbiga scener i filmen. Alltså jag håller med, du skrev på Twitter efteråt att det är den jobbigaste filmen du har sett i en biosalong, Rasmus, och det håller jag absolut med om. Alltså just eftersom man kan inte ha sett så jättemycket på bio, eller det börjar väl bli mer och mer nu, men alltså genom livet om man säger. Men om man tittar på allting man har sett, så tycker jag ändå liksom, ta Alejandro González Iñárritus Amores Perros exempelvis. Den filmen är ju alltså 10 gånger jobbigare tycker jag att se på än exempelvis After Lucia. Så det finns ju ändå filmer som är jobbigare. Men just i en biosalong som du säger, så är det nog, det toppar min lista absolut också. Den är verkligen supertung alltså att ta sig igenom.
Ja. Och det är inte bara liksom temat och själva storyn som är tung, alltså, eller som är berörande, utan alltså berättartekniken och liksom kamerarbetet.
Ja.
Det är alltså den här regissören, nu glömmer jag hans namn, men det är en statisk kamera, så i varje scen så är kameran liksom bara uppställd, och så den rör sig liksom inte i rummet.
Precis.
Utan det är bara en scen, så det är liksom som små scener som bara spelas upp.
Och det känns som att varje scen, alltså att kameran börjar rulla innan någon ens är i rummet. Alltså det är så här, det är lite, det känns som att de hade, de velat tajta till filmen, hade de kunnat göra det, men det är ett aktivt val att de inte vill göra det liksom.
Den effekten som det skapar är ju att man som tittare känner att man tittar in i någon annans liv
liksom. Kameran börjar rulla, sen tar det liksom 5 sekunder innan någon kommer in i rummet, innan det börjar hända någonting liksom.
Och då blir ju känslan att man sitter där och tittar, och så väntar man på att det ska börja hända saker. Känslan det känns som att man sitter i hörnet och väntar liksom, och övervakar.
Det gör också att man känner sig så himla hjälplös
när
de här liksom grejerna, alltså den här flickan då, när hon blir så illa behandlad, så sitter man där liksom bara, man kan inte göra någonting, och liksom den känslan förstärks av det här kamerarbetet, att det liksom bara är helt stilla. Och liksom, allting bara händer, fast man kan inte röra sig liksom. Man känner sig fast.
Exakt det jag tänkte säga där, när Rasmus började prata om det här med känslan just av, som kamerarbete skapar. Och det jag håller med dig 100% på, Adrik. Det tycker jag är filmens jobbigaste känsla.
Och det tycker jag är ju så jävla snyggt också. Jag tycker liksom den förtjänar stor eloge för det.
Alltså jag satte ju 3 av 5 på den. Jag vet att alla, eller alltså Patrik och Rasmus har högre betyg än så. Men jag känner att den har sina svagheter. Jag tycker mot slutet blir den liksom, jag tycker den blir väldigt pretentiös mot slutet.
Alltså slutscenen är...
Slutscenen är jättebra, men jag tycker...
Det är det sjukaste jag har sett i en film någonsin.
Ja,
fast också det mest...
pretentiösa någonsin.
Nej, men alltså jag har känt att jag har fått så jävla mycket... Jag har sällan känt att jag har fått så himla stor payoff av bara... Hell yeah,
liksom. Och jag vill inte veta vad det är.
Nej, absolut, vi ska inte säga någonting. Nej. Men samtidigt, men
den sitter verkligen kvar länge, den slutscenen.
Och sen en av filmens absolut största svagheter som jag känner är att... Jag vet inte riktigt om regissören liksom vill ha det här som en saga eller vad det ska vara, men det är liksom extremt överdriven mobbing, känner jag. Alltså jag känner bara att sånt här existerar inte liksom.
Ja, men alltså det sa du också efter.
Precis,
filmen.
Vi pratade om
det. Och jag köper inte riktigt det, för att det här händer ju här liksom. Och det spelar ingen roll om det händer i verkligheten.
Nej, men
det går inte att veta.
Nej, men man måste kunna, det är ändå så att vi är människor som existerar i verkligheten.
Men det har hänt liksom.
Sådana här saker har ju hänt.
Precis, och sånt som händer i Hippipora liksom, det har hänt. Men det som händer här, alltså det tas till en helt ny nivå. Jag har ingen aning, jag ska säga det, jag har ingen aning om hur mobbing ser ut i Mexiko liksom, om det är så här.
Men mobbing har ju inte gått så långt, alltså, det är ju... folk har dött på grund av det. Liksom,
nej, men alltså det är inte så, Hannes. Alltså Hannes, du förstår inte, alltså när du väl har sett filmen, då kommer du förstå, alltså de grejerna som händer här, alltså alla vet liksom. Och det finns, i de här filmerna brukar det alltid finnas en karaktär liksom som hjälper. Alltså det finns alltid den snälla, för att sådana människor existerar ju. Det finns inte en hel klass med 25 pers där alla är onda. Det existerar inte. Det finns inte. Men, alltså,
Victor har all fakta liksom.
Nej,
jag vet hur alla skolor i hela världen.
Nej, men du fattar väl hur jag menar, Patrik. Hur stor sannolikhet är det att i en klass med 25 pers en blir
mobbad? Det är ju inte alla 25, det är ju liksom kanske 10.
Vi har
i ett gäng som
i ett gäng, ja, men fortfarande de andra väljer att inte göra någonting.
Det finns ju hur många som helst som har liksom inte fått någon hjälp för att de har blivit mobbade, och sen så har de tagit livet av.
Det är
säkert 1000 personer i Sverige.
Frågan är ju inte om de har blivit mobbade. Frågan är om de har blivit upprepat våldtagna, slagna och så vidare.
Ja, alltså, men det är det jag tänker. Det finns en historia, eller det var väl för något år sedan. Det var en tjej i någon skola, jag tror det var typ Skåne eller Småland. Hon var våldtagen av en kille i skolan eller någonting.
Ja.
Och hon, det här kom ut i alla fall.
Mm.
Och den här killen gick, alltså killen, alla tyckte om den här killen.
Ja.
Så ingen trodde på tjejen.
Nej, jag vet.
Den så när killen kom till skolavslutningen, han var som värsta hjälten. Och hon gick inte dit och hon var tvungen att byta skola. Lärarna trodde inte ens på honom. De trodde hon ljög för att den här killen skulle typ få.
Precis, men då är det fortfarande så att alla vet. Alltså då vet, då har det ändå blivit ett fall. I den här filmen, han är som sagt, du har inte sett filmen. När du väl har sett filmen, då kan vi diskutera. För att det är ändå så att det är otroligt osannolikt på alla vis.
Ja,
att
men
det
alltså jag
gå till sig.
Alla filmer är ju liksom speciella, annars hade det inte varit en film.
Nej, det förstår jag. Men det, vi lever fortfarande i verkligheten och måste på något sätt, alltså jag vill i alla fall kunna connecta på något sätt med berättelsen. Och jag känner bara att, shit, det här är saga liksom.
Ja,
det här är...
jag tycker att den är så jävla välberättad att man connectar, även fast man inte, liksom, man behöver inte ha varit med om saker.
Nej, absolut inte. Det håller jag med om. Men filmen hade varit så jävla mycket starkare för mig om man liksom hade tonat ner det lite. Alltså, då filmen hade varit starkare för mig. Då.
Ja, det håller jag inte med om.
Nej, jag ska i alla fall se den här.
Gör det, Hannes.
Ja, gör det.
Ja. Var du klar eller, Patrik?
Yes, den var klar.
Ja. Då går vi över till nästa kategori som är bästa engelska film.
Jag gillar hur du har liksom tagit över programledarrollen under under gång nu i det här.
Jag har också försökt. Jag har inte lyckats riktigt, men men ska vi snacka bästa engelska nu? Då är det hallå, vanlig ordning. Det är väl jag som börjar då, eller?
Ja.
Yes.
Ja.
Just det, det är jag som är programledare. Det är jag som är profeten.
Eller hur?
Ja.
Du fan nej, men, ting, alltså.
Nej, men min bästa engelska här är väl ganska tippat vid det här laget. Alltså, om man har lyssnat på de senaste podcastavsnitten så vet man att min absolut favoritfilm från 2012 är John Hillcoats film Lawless. Nej, men ni vet,
fatta om något år du kommer gå ut och bara,
jag har fått de här reaktionerna tidigare som alla vet. Men det är alltså, det här är 10 av 10 för mig. Jag satt i biosalongen i Stockholm och såg den här filmen. Och aldrig tidigare, jag vet inte om någon gång tidigare, om en femma har varit lika helgjut. Kanske när jag såg Inglourious Basterds och typ The Curious Case of Benjamin Button. Det är väl de
alltså,
tre
man kan
kanske
jämför den här med Inglourious Basterds.
Nej, men lyssna bara. Alltså Inglourious Basterds, The Curious Case of Benjamin Button och Lawless, det är nog de enda tre filmer som jag har känt i biosalongen bara att det finns ingenting annat än högsta betyg. Det existerar ingenting annat. För att det här är så perfekt. Det här är så liksom, det är så här man ska göra film. Och så känner jag när jag såg Lawless, och det är så sällan man har den känslan, så jag bara, alltså jag vill ju bara gå ut, köpa en ny biljett och gå in igen. Alltså så var det. Och det är ju, alltså det, bara för liksom inte lämna den känslan i biosalongen. Det var nästan sorgligt att gå ut i biosalongen. Och det är sällan för mig. Så att jag älskar Lawless på alla sätt. 10 av 10 för mig. Det är en av 2000-talets bästa filmer, tycker jag. Det är en av de bästa filmerna som har kommit. Alltså den ligger där uppe med Tinker Tailor från alltså förra året. Det är, ja, eller förra är det ju. Men ja, den är perfekt för mig. Det är brödraskap, det här småskaliga kriget, kärleksrelationerna, Shia LaBeouf är mästerlig, Tom Hardy är mästerlig, Jason Clarke är mästerlig, Jessica Chastain är mästerlig.
Värdelös estetik,
ja, det är, ja, herregud, jag älskar den här filmen. Det finns ingen film som ens kommer i närheten. Så där, Lawless
så är jävla befängt alltså.
2012 års bästa film.
Okej.
Och det visar ju att du är helt bakom flöt.
Ja. Nej, nu ska vi respektera hans åsikt.
Ja.
Även
jag tänkte inte, jag respektera ett skit. Alltså, det...
Jag höll i kors.
Ja.
Ja. Nej, men
jag undrar om det finns någon i världen som håller med dig om den.
Det vet jag inte, det är tveksamt. Jag tror det, vår vikarie som vi hade med i ett avsnitt, Erik Corsido, vår vän och kollega Erik Corsido, jag trodde att vi låg på samma plan, sen sänkte han den till en 4 av 5. Och jag kommer aldrig mer prata med Erik någonsin.
Men alltså, nu låter det som att vi är några jävla idioter här. Grejen är, det är ju en bra film, det är en 3 av 5. Det är en bra film.
Ja, det är det viktigaste med idioten som höjer den till skyarna liksom.
Det är liksom, men det är så tråkigt för John Hillcoat, han är ju en bra regissör, eller han gjorde The Road.
Ja, han har gjort någonting som kändes så jävla äkta,
ja,
som,
gjorde han
som The Road. Slik, liksom. Och sen så
och
gör
det
han
så
någonting
ännu
som...
mer äkta, Lawless.
Nej, det är det
nej,
det inte gör.
Nej, det är alltså, den känns kuliss. Även fast den inte är kuliss, så känns den som kuliss.
Nej, det gör inte det.
Jo,
nej,
det gör den.
Det gör den inte. Vi är rörande överens.
Plastnäs och peruk.
Frågan är om vi är rörande
överens. Det är konsensus i podcasten om att det känns som att det är en kuliss.
Ja, det är verkligen
objection
hela tiden.
Objection, your honor.
Peruk, känns det som.
Nej, här är grov objection här. Alltså, nej. Jo, sinnsjukt.
Okej, okay, whatever man. Rasmus, din favorit.
Ja. Min favorit i år är Looper av Ryan Johnson. Surprise, surprise. Nej, men det är en sån film som jag har pushat för hur mycket som helst liksom. Och snart har jag pushat in den i Oscars race.
Och du har sett den 4 gånger på bio, va? Har du inte gjort det?
Nej,
tre. Och jag har också sett den 3 gånger på bio. Gudom.
Fan, du måste gå och se den en gång till nu. För att slå den.
Men alltså, jag vet inte, jag tror inte att den går på bio.
Gör den inte det? I Stockholm kanske den gör.
Ja, fan, i så fall kan vi gå och se den. Men hur som helst, nej, men alltså det är en helt fantastisk sci-fi film om tidsresande och grejer, och den är så jävla cool och hård och snygg och bra på alla plan liksom. Jag tycker att det är en så här, det är en nästan till, alltså det finns ingenting i den filmen som jag känner så här, ja, det här kunde de gjort bättre. Och det var därför jag såg den 3 gånger också. Vi såg den ju, tredje gången såg vi den med Ryan Johnsons commentary. Ja. Vi satt med hörlurar på biografen och såg ut som några
riktiga nördar, verkligen.
Ja, precis. Eller några är man som ju lyssnade på musik eller någonting. Jag vet inte vad folk trodde att det gjorde.
Fotbollsmatt förmodligen, trodde väl folk att vi måste vara uppdaterade på Manchester versus Liverpool eller någonting.
Ja, det hade man i och för sig velat uppdatera på. Men,
nej, men jag tror vi såg faktiskt både andra gången och tredje gången vi såg den på bio, såg vi den nog tillsammans, va, Rasmus, va?
Ja, det
så att vi får väl ta en fjärde gång då, nästa gång jag kommer upp. Får vi göra.
Att ni orkar.
Alltså den är ju kunglig, jag håller med dig, Rasmus. Den är verkligen kunglig, den är supernära 5 av 5 för mig. Men den landar fortfarande på en 4. Så jag har ändå sett den 3 gånger och eller jag har ju sett den efter sen hemma. Jag har sett den 5 gånger totalt.
Men de
alltså 5 gånger sen typ, vad är det, september? Vad fan? Ja. Det är liksom serien typ 2 gånger i månaden. Det
nej, jag har ju sett den både mina föräldrar och ja, det har blivit några gånger.
Ja, men de precis, för det är ju så här, man vill ju presentera. Exakt. Folk. Det känns som att det är ens egen precis. Film nästan, för att man har pushat så mycket för den överallt.
Lawless har jag också sett den typ 5-6 gånger.
Alltså, shit. Ja, men problem, alltså, nu glömde jag bort vad jag skulle säga. Oh, shit.
Ja, det är dåligt, alltså. Så jävla dåligt.
Jag vet.
Nej, men jag kan säga så länge då att den är absolut värd sina de här 3 gångerna på bio, tycker jag, Looper. Alltså...
Ja, just det. Det var det jag skulle säga. att de... Ja, nu glömde jag bort det. Nej, men i alla fall. Så här. De bästa filmerna är... bäst andra gången man ser den och tredje gången man ser den och fjärde gången man ser den, de blir bara bättre.
Alla Fight Club,
för att man inser vilket jävla hantverk det är. Och för jag kan tycka att så här, en film som Looper, för mig var den ingen så här självklar toppbetyg när jag såg den första gången. Men det var först när jag såg den andra gången som jag förstod att shit, det här är en 5, det är en 10.
Ja, för det är liksom, då man börjar notice the details,
ja,
liksom.
Ja, precis. Och man
det är då man märker bristerna.
Nej, ja, precis. Det kan vara så, men då är den ju inte så bra som jag säger att den är nu liksom, utan det som jag såg Drive 2 gånger på bio också. Den första gången så var den skitbra, andra gången så var den helt jävla otrolig, för att man kunde så här, man slipper bry sig om handlingen, för man vet hela tiden vad filmen ska gå
någonstans. Exakt, och då analyserar man mera, så man tar
ja,
in
precis,
mer.
Ja, precis. Man har tid att tänka efter angående olika scener. Så här, oh shit, vad coolt det var när de gjorde det där. Mm. Istället för att tänka så här, vad ska hända nu? Vad ska hända nu? Vad ska hända nu? Ja. Liksom, hela tiden. Så de bästa filmerna är bäst andra och tredje och fjärde och femte och sjätte gången man ser dem. Och det är så jag känner med Looper. Grejen, att den blir aldrig sämre.
Det intressanta med Looper för mig, alltså, är alltså att det är samma grej varje gång. Nu har jag som sagt sett den 5 gånger, tror jag, Looper. Och det är samma grej varje gång, att den är som klockren 4 hela vägen. Och sen kommer slutet som är så fruktansvärt ohyggligt bra. Alltså det tillhör de bästa, alltså man tar de sista 20 minuterna, så är det liksom helgjuten 10 av 10 för mig. Alltså det är bland de bästa slut, alltså finalerna i en film någonsin, skulle jag säga.
Alltså shit.
Och när den kommer, då blir jag bara så här: holy shit, är det en 4 eller 5? Alltså varje gång är det så att jag kanske måste höja den här till en 5. Alltså jag,
ja, för att den men det, ja, det, alltså slutet är helt klart. Det är det bara är det är bara alltså snacka om sjukt att knyta väntat. Säcken
liksom. Sjukt väntat kanske, ja, men det är så ohyggligt bra. Alltså det är så mästerligt utfört på alla sätt. Alltså så att jag,
ja, så jävla smart.
Precis, så jävla smart. Och ja, vem var det? Det var någon som gick ut på Twitter och började. Det var ju någon stor kändis som gick ut på Twitter och började kampanja för ett alltså för att Ryan Johnson ska få en nominering för bästa originalmanus.
Ja, Jason Reitman.
Vad sa du? Jason Reitman var det, ja. Exakt, regissören bakom Up in the Air och Thank You for Smoking, Juno och så vidare.
Var det inte Edgar Wright?
Det kanske var han. Nej, också, men i alla fall de har börjat kampanja för att Ryan Johnson ska få en Oscars-nominering för bästa originalmanus. Och det är han så värd om han får det, tycker jag. Det är så fantastiskt roligt att se en film som är liksom byggd från grunden upp. Det är ingenting som ligger i ingen serietidning, ingen bok, ingen tv-serie, ingenting. Utan han har liksom byggt det här från grunden upp.
Han har
upp.
Gjort allt med sina tangenter.
Exakt, liksom. Och det är underbart att se.
Han blev ju nominerad till Writers Guild Award. Ja. Häromdagen.
Och det här bara
och det visar ju att han är liksom, han går ju hem hos gubbarna också, tydligen. Så
det kan bli så.
Vilket är förvånande.
Men grejen är att nu när jag sa, jag kom på det att nu när jag sa det här med vad heter det, att man bygger någonting för grunden upp, måste jag bara, förlåt, jag måste bara name droppa den här filmen som jag har snackat om tidigare med Richard Gere, Arbitrage. Det är exakt samma känsla. Jag vill bara rekommendera den filmen varmt. Det är också en sån här film som ligger och pendlar mellan 4 av 5 för mig. Mellan 4 och 5. Så att se den filmen också. Den är också byggd från grunden upp. Och sådana filmer måste få stöd. Alltså där regissören, manusförfattaren har skrivit ett manus liksom och bygger någonting helt nytt istället för Battleship. Alltså så Arbitrage och Looper är fantastiska exempel på det från 2012 då. Så jag hoppas vi får se mycket sånt 2013.
Hannes, bästa engelska film.
Ja, och det är The Master faktiskt. Paul Thomas Andersons scientologdrama, eller vad fan man ska säga.
Yes.
Så det är inte The Hobbit. Wow!
Nej, och det är ju ganska, om någon hade sagt det här till mig i typ våras, då skulle jag liksom drivaren. Men nej, men så är det tyvärr. The Master, eller, det är inte tyvärr. The Master tyvärr, är. Nej, för The Master är en bättre film. Alltså jag gillade The Hobbit skarpt. Men det är ingen saga om ingen nivå på den filmen. Medan The Master är liksom, det är liksom årets bästa film. Det är fan, först så här ska film både liksom skrivas och regisseras och bara skådespelas. Fan, allt känns,
ja, helgjutet. Det, också, det var en helt otrolig,
klockren femma.
Det var en så jävla bra bioupplevelse för mig också. För den är ganska lång, den här. Vad är den?
2.19.
Ja, 2.19 någonting.
2.18.
Och jag satt liksom, vi hade ju varit och typ druckit öl innan, hade vi inte det?
Jo.
Ja, och så hade vi väl sett typ 2-3
filmer innan. Ja, och jag var väldigt trött.
Det var under Stockholm Filmfestival också.
Jag kände bara att jag ville ta en dusch och gå och sova typ innan jag gick in i bion. Så jag satt kanske första typ kvarten, 20 minuter, så satt jag och bara, alltså det här är fan fel tillfälle att se den här filmen, kände jag. Men jag vet inte, någon gång i filmen bara liksom boom, så var jag inne i den, och när filmen var slut, då var det som att de bara hade typ sparkat mig i hjärtat eller något. Det var en fantastisk film, fantastisk, alltså alla skådespelare, Joaquin Phoenix, Philip Seymour Hoffman, så alla var grymma.
Alltså jag avgår om Joaquin Phoenix inte vinner.
Nej, ja, det är också någonting.
Det är så jävla bra.
Precis, men grejen är att Daniel Lewis för Lincoln kommentaren, ja, det är så
han, men jag tror också så här att han vann för det
är, ja, det är möjligt att det är.
Och jag skulle ändå kunna tänka mig att Joaquin Phoenix kan vinna, men det är större sannolikhet att Daniel Day-Lewis har, ja,
tyvärr, så är det.
Men Paul Thomas Anderson, regissören, han har, tycker jag väl, alltså filmen, den är ju verkligen den här nästan lite sektiga, att det draw people in, förstår du vad jag menar?
Ja.
Han får folk att gilla sig själv liksom. Lancaster Dodd eller vad han heter. Och det är lite som med filmen. Filmen blir nästan hypnotiserande, som att man blir,
ja, den är lite drogig så här.
Ja, den är lite drog, man blir indragen i det här. Det är väldigt,
verkligen.
Nej, jag tycker den fan
drömsk och så här lyrisk film är det ju verkligen, ja, alltså den
fotot bidrar ju väldigt, ja, men mycket med det. Med hur han kör så här väldigt kort, vad heter det, depth of,
ja,
field.
Fan, inte skärpedjup heter det på svenska.
Ja. Där liksom karaktär, finns en scen där Där han, Joaquin Phoenix, gungar på en gungstol. Jag tror du har tagit upp det här exemplet tidigare, ja. Victor, att han gungar in och ut fokus, ur fokus. Mm. Och det ser så jävla galet ut. Och det är så snyggt bara, och man älskar sådana detaljer.
Grejen är att det är inte bara så att han får gunga, utan det är som att alltså,
han sitter där och gungar
hela fotografen försöker liksom följa efter med fokuset, alltså så här, fast att han säkert, alltså, han vet att jag ska inte följa efter så snabbt som han gungar, utan jag följer efter lite långsammare så här, så att det blir liksom den disconnecten. Och det blir så här, som sagt, drömsk lyrisk känsla. Och snacka om att leka liksom med filmmediet, alltså det är verkligen fantastiskt. Och sen det här med att i kanterna, på man tittar på liksom, jag har ju sett den två gånger nu, jag såg den en gång i Venedig och en gång på Stockholms filmfestival. Och om man tittar liksom ut med kanterna, så är det så här att det liksom flyter ut. Det blir det här som nästan som att man sitter i drågrus liksom, och så här, det blir så här skimrande runt kanterna. Jag vet inte riktigt hur man ska förklara det, men det smetas ut längs kanterna, det är så här fejdat ut nästan. Ja. Och det alltså bidrar också till att det känns som att bioduken blir som en ruta liksom, som man sugs in i. Och den är alltså, ja, det mest är en klockrent, alltså på min min topplista över 2012 års bästa filmer, så är Master en enkel tvåa.
Det är också sjukt, för den är så mycket bättre än Lawless. Den känns,
det är också 5 av 5.
Men alltså Hannes,
Lawless är 10 av 10, The Master är 10 av 10. Det kan bli så att nästa gång jag ser om båda filmerna, så kan det bli så att The Master går om. Alltså
jag har så svårt för att liksom,
det är bara det är hårstrån.
Alltså Lawless och The Master, de får inte jämföras enligt mig. Alltså The Master är så mycket bättre på alla.
Nej, jag tycker inte det. Alltså The Master och Lawless håller
skådespelarna i sina roller. Det är så jävla perfekt skrivet, regisserat och bara så tight.
Ja. Och jag tycker exakt
precis,
samma om
precis som Lawless. Precis som du sa, så de bör inte jämföras än. Så varför gör det?
Men jag tycker Lawless håller lika hög klass. Det är ju där skillnaden är. Ja. Jag tycker exakt lika mycket om det mesta som du gör. Exakt lika mycket. 10 av 10, det är ett mästerverk alltså. Och jag älskar ju Paul Thomas Anderson sen innan. There Will Be Blood är min absoluta favoritfilm. Jag avgudar det Paul Thomas Anderson gör. Men jag tycker att Lawless håller lika hög klass. Det är en helt annan film. Alltså där The Master är liksom det här lyriska, det så är Lawless helt avskalad. Det är liksom det här gritty.
Om någon skulle sagt till dig i våras Lawless var en bättre film än The Master,
du hade inte trott mig själv. Nej, det är samma som med The Hobbit för dig. Jag hade aldrig trott på det. Jag hade slått ner människan alltså på fläcken.
Nej, fan du. Döda den jäveln.
Patrik, vad tycker du var årets bästa engelska film, om du fortfarande lever?
Årets bästa engelska film. Ja, jag vet inte,
Dark Knight Rises.
Brittisk film.
Exakt, Dark Knight Rises kommer här nu. Holy shit.
Ja, alltså, engelsktalande film då.
Om jag säger så här, The Master är ju den som jag har högst upp på min lista som är engelskspråkig.
Mm. Och ändå har de bara 4 på den i betyg.
Ja, det är sjukt.
Ja, det är en stark 4. Men om man då ska, eftersom Hannes precis har pratat om den, jag kan bara instämma. Jag tycker att den är svinbra. Joaquin Phoenix är liksom out of this world.
Vi tycker alla att han är, att det är en helt otrolig film. Ja.
Ska man ta nästa film då? På listan liksom, den nästa engelskspråkiga som kommer, så är det ju faktiskt The Dark Knight Rises.
Nej.
Det är så sjukt.
På plats 9 på min topplista. På plats 7 finner vi The Flowers of War, men den är ju liksom inte hel engelskspråkig, det är ju en kinesisk film.
Ja, och sen så kom den ju 2011.
Ja, typ. Så det är liksom så. Den ska ju egentligen inte vara med på den listan kanske. Nej. Men skitsamma, den får vara med. Ja, det The Dark Knight Rises hamnar då på plats 9. Och ja, jag vet att alla ni håller väl inte med mig att den var så fantastisk.
Det är en jävla soppa, är det?
Ja, det
alltså, jag tycker att det är en jättebra film, men det är inte, den är inte alls uppe och mäter sig med alltså den kommer inte ens nära min topp 5 liksom, för att där var filmer som liksom Call Girl och The Master och Looper, och de är ju helt gjutna liksom. The Dark Knight Rises hade ju problem.
Ja, liksom. Jag gjorde en topp 25 på IMDb och The Dark Knight Rises är inte ens i närheten av den. Alltså det är The Dark Knight Rises.
Men vadå, du tycker att The Dark Knight Rises är en medelmåttig?
Ja, absolut. Alltså jag satte 3 av 5 på den, och det är liksom jag har inte sett om den dock. Alltså det ska sägas. Jag har en stabil 3 på den, men alltså den är, jag tycker den filmen är en soppa. Den är inte, alltså både Batman Begins och The Dark Knight är så fruktansvärt mycket bättre än The Dark Knight Rises. Alltså det är helt annan klass på filmerna. Det är som att det är en ny regissör som har gjort The Dark Knight Rises. Jag fattar inte vad Nolan sysslade med där alltså.
Nu får du lugna ner dig.
Ja, fortsätt.
När jag såg den här på bio då i somras när det premiär, så var liksom typ allting införlivades i den här filmen. Liksom, alltså den har små brister, men det är liksom petitesser som man säger retar sig på lite. Bara liksom för att ja, den är liksom inte helt perfekt, men jag tycker alltså den är, alltså Nolan, det som han har gjort med Batman, det är liksom hela sin trilogi, tycker jag är helt fantastiskt. Och han avslutar hela Batman-sagan på ett sånt episkt och liksom värdigt sätt som jag tycker är verkligen imponerande. Och jag tycker att den här filmen är jävligt bra.
Inga vet ju typ hur det avslutades.
Va?
Ja, men jag driver ju för att
hela
dog han eller överlevde han?
Exakt, hela den grejen.
Ja, men ja. I alla fall så tycker jag liksom att den, alltså Nolan, han lyckas hitta så här olika infallsvinklar i varje Batman-film. Och i den här, alltså jag vet att Victor, du har ju problem med hela pacen liksom och tidshoppen i den här filmen.
Ja, alltså jag har problem med hela filmen egentligen. Alltså jag känner ju att det är, som sagt, det är en soppa, att den är så jävla bra, den är så otroligt bra i sina toppar, men sen när den tappar den här filmen, så är det verkligen, alltså jag har svårt att tänka, alltså jag har svårt att komma på en mer ojämn film från 2012. Alltså jag tycker den är, om man ska göra en film topp ojämna filmer från 2012, då snackar vi Dark Knight Rises på första plats alltså för mig. För att den är så dålig när den blir dålig, och den är så ohyggligt bra när den blir bra. Och det är så synd, det är så jävla synd att se liksom de här glimtarna från ett mästerligt avslut på hans Batman-trilogi, och sen så helt plötsligt kommer de här värdelösa scenerna som bara pajar filmen totalt för mig.
Nu kanske vi inte ska gå in på de scenerna,
men absolut inte, absolut inte, men
gärna vill jag höra vad du tycker är så jävla dåligt med filmen liksom. Jag tycker i alla fall att Nolan lyckades göra ett jävligt bra avslut, och alltså Tom Hardy som Bane, alltså både Bane som karaktär och hans prestation.
Fast sen de bygger ju upp Bane så jävla cool, och sen bara så här att
liksom, ja, men säg ingenting om det nu heller,
han förnedrar honom. No, nej, jag ska inte säga något, men jag tycker det är trist bara.
Ja, vad heter det? Alltså jag känner att jag har väldigt speciellt förhållande till den här filmen, för jag har bara sett den
ja,
en gång.
Jag också.
Och jag såg den på bio i USA så här typ 10 timmar efter att någon hade skjutit ner massa människor på en bio i USA liksom. Alla var så här, det var en jävligt udda stämning, och det var massa poliser där och som så här övervakade, och för vi var ju på den liksom den stora biografen i New York då, och det var väl så här, ja, jag antar att det är liksom den stora i USA också liksom. Om man ska ta en biograf liksom, så är det väl den.
Ja, det är väl Los Angeles är det väl som har den största kanske, men alltså
ja men jag tänker så här, där det går mest folk skulle jag ändå kunna tacka mig är den.
Ja, det är möjligt.
Men whatever liksom. Det var i alla fall jättemycket så här med, ni vet så här mediabussar, folkvagnar med så här stora antenner, ja, på taken.
Jävla vänar.
Ja, precis. Det var mycket sånt som stod utanför. Det var så här folk som intervjuade folk som precis hade sett filmen.
Wow,
och så här,
no television!
Ja, typ. Och så här, folk frågade så här, jag tror att det kommer hända här också när det står så mycket poliser utanför. Och så här, det var poliser i salongen också liksom. Mm. Så det var jävligt udda liksom att se en film på bio när det står poliser med vapen i salongen.
Det förstår jag, herregud. Surrealistiskt.
Men ja, precis. Och så därför, jag vet inte riktigt om man kunde se filmen på samma sätt då. Jag menar, jag skrev en text om filmen efteråt som jag hade tänkt skulle handla om filmen, men det handlade istället om hela situationen.
Liksom. I Aurora, eller vad heter det?
Ja, Aurora-grejen. Mm. Och så här att
då är det svårt.
Jag är en nervös person liksom, som blir väldigt så här, jag jagar upp mig själv angående såna här saker. Mm. Och jag tyckte att det var jävligt obehagligt när jag stod så här i hiss med en snubbe som jag kommer ihåg hade någon jävla mantelgrej på sig, och han betedde sig som ett freak, och jag tänkte så här, kommer den där snubben skjuta ner alla nu eller vad fan är det, alltså det, så här, man vill
så ändå, kommer ju folk tänka om dig med dina mantelstrumpor på
ja, men alltså Man vill inte ha det bakhuvudet. Även fast man egentligen inte tror att det kommer hända någonting, så blir det väldigt udda när man tänker att ja, men det skulle kunna hända. Ja. Och det är ju, alltså den tanken liksom suddar ut filmen lite.
Ja, därför alltså, då blir det jättesvårt att bedöma den liksom på något vis. Det blir ju, och jag känner också,
även fast det på något sätt var
någon sån situation kring min visning, så var det ju alltså, jag känner att jag bara sett den en gång och...
Det var inget överhängande hot.
Nej, exakt. Inte direkt. Jag kände bara, holy shit, det hände i USA, Kalmar nästa, holy shit. Så det var väldigt tajt i stämningen i salongen där faktiskt.
Ja, nej, men alltså det blir så här med, när folk skjuter varandra i filmen också, man tänker ju fan att shit, det är lite jobbigare än vad det är normalt sett, liksom, när det är en sån här saker. Alltså det, jag kommer ihåg efter Breivik-grejen så var det också så här att jag hade svårt att så här, spela skjutspel och sånt på ett tag, för att jag tyckte att det var fan jobbigt att liksom skjuta ner folk.
För att jag fick inspiration att göra det. Jag skojar.
Sjuka jävel. Nej, men så jag vet inte, det blev väldigt udda. Så The Dark Knight Rises, jag måste se den igen. Så kan vi snacka om den mer.
Ja, alltså det är svårt att liksom så här säga att The Dark Knight Rises är bättre än den här filmen. Alltså när man gör de här topplistorna så blir det ju, alltså det går ju inte att rangordna dem på det sättet, så.
Nej.
Kanske. Nej, det är väl bara så här, man måste väl komma med någon form av ordning för att folk ska förstå vad man vill att de ska prioritera.
Precis, precis.
Men som sagt så är ju The Master är ju högre upp på listan än den, så.
Jag ska se den igen, jag ska absolut se den igen. Alltså för att...
Kändes som att jag drog ner stämningen.
Nu måste vi gå vidare, va? Nu måste vi gå vidare. Nej, men då tänkte vi tänkte köra nu som avslutning på den här podcasten, för att avrunda 2012 lite, så tänkte vi köra två lite, alltså som vi, två kategorier som vi pratar om lite mindre.
Fan,
alltså,
men du tog bara... över här nu, så jag pratar inte med Rasmus Viktor. Jag måste alltså avsluta allting så.
Ja, men Hannes, du får inte göra det, du får inte.
Nej,
men i alla fall, så vi har två kategorier som vi ska ta lite kort helt enkelt. Och det är årets besvikelse och årets överraskning är det. Och om jag ska köra mina två då, så årets besvikelse blir faktiskt The Dark Knight Rises, måste jag säga. Det är, alltså jag var jättetaggad på den, framförallt efter den sista trailern, och sen kom då den här filmen, och jag har redan berättat om den varför jag tyckte det. Men det är årets besvikelse för mig, The Dark Knight Rises. Jag var så peppad på den, och jag tycker om Batman Begins och The Dark Knight så pass mycket, så blev det helt enkelt. Och sen så årets överraskning måste jag nog säga är en av filmerna som jag såg i Venedig, nämligen At Any Price, som är den här Ramin Baranis, den här filmen med Zac Efron, Dennis Quaid, Heather Graham, Clancy Brown och så vidare. Som jag har skrivit en, om man vill veta lite mer om vad jag tycker om den filmen kan man kolla min recension på Moviesin. Men för att kort bara berätta så är det ju, alltså just överraskningen var att det enda som har släppts från filmen var en racingbild på Zac Efron där han står i så här racingkläder, och filmen är verkligen inte Zac Efron i racingkläder. Alltså det är en film som liksom porträtterar modernt jordbruk typ i USA. Så att filmen är verkligen inte alls vad man väntar sig, och den är kunglig, den är otroligt bra. Så att
ja, men alltså,
det är årets överraskning.
Känns som att Zac Efron har lite av en att han slår
uppsving,
igenom på,
absolut. Men det är årets överraskning för mig, At Any Price i alla fall. Jag ser så mycket fram emot att bara få en trailer eller poster eller något. Jag har inte fått någonting. Jag såg den i Venedig i september, så att jag är så taggad på att få se den igen. Jag hoppades att den skulle komma till Stockholms filmfestival, men icke, det gjorde den inte.
Intressant. Då kör jag dem. Årets besvikelse, som du började med, så kör jag Beasts of the Southern Wild.
Ja.
Som så här, alltså det var en bra film, men jag vet inte, jag tycker inte att den var så bra som jag trodde att den skulle vara. Jag trodde att det skulle vara någonting som fick mig att tänka på min existens och sådana grejer. Men istället så fick jag någon form av högläsning ur en Paulo Coelho-bok och... som jag har nog använt den meningen lite för mycket för att motivera varför.
Ja, det blir jobbigt nu, Rasmus.
Ja, men hur som helst, alltså den var fan inte så djup som den utger sig för att vara. Det är visst en söt liten flicka, men det är fan inte så mycket mer än det.
Jag håller helt med här, Rasmus.
Ja, årets överraskning, The Hobbit.
Oh,
för att den trodde jag skulle vara jättedålig. jag var inte alls peppad inför den. Och jag, liksom, folk vet säkert vad jag har för känslor inför Sagan om ringen. Jag har aldrig mått bra i Midgård. Jag har aldrig så här upplevt det som så här, gud vad kul att vara här igen. Men nu känner jag så här att ja, men fan, det här är härligt. För det var mer avskalat. Det handlade liksom inte om det här världskriget som pågår i Midgård liksom, under Sagan om ringen trilogin liksom. Utan det här är bara en, det är bara en så här enkel, ett enkelt we're going on an adventure. Och det är exakt vad det är. Alltså, det är bara enkelt och avskalat. Och det är liksom en del korta dudes som ger sig ut på ett äventyr och ska försöka fight evil. Oh. Och det gillar jag med den här filmen. Så den var bra. Intressant med den nya 48 FPS-tekniken som vi har pratat om innan. Så det var mina två filmer. Över till dig, Hannes.
Ja, intressant. Min besvikelse är Prometheus. Ridley Scott ska ju komma tillbaka till sci-fi-genren och liksom trodde jag ge oss
en ny Alien.
Ja, men ge oss, alltså, ja, han har gjort Alien och Blade Runner, två av de bästa science fiction-filmerna ever fucking made. Så när han kommer tillbaka till den här genren, då är, alltså, jag, då är det klart man blir pepp. Men ja, istället fick jag, och sen också utlovaren, heller, den ska ju handla om lite det här, liksom, vad skapade mänsklighet, mycket sådana här frågor som jag tycker är intressanta. Speciellt så här, jag har sett tv-serier som Ancient Aliens, dokumentärfilmer om typ hur utomjordingarna kanske kan ha byggt upp liksom många av våra gamla.
Jag har hört att Tom Cruise kollar på det där också.
Vad sa du?
Tom Cruise kollar på det där också.
Ja, Tom Cruise. Nej, men det är alltså, fan, se Ancient Aliens och ens världsbild fan nästan förändras. Skitnice. Men i alla fall, och när Prometheus skulle ha de här inslagen och sånt så tyckte jag skitintressant. Men istället fick jag jävligt snygg sci-fi. Jävligt, alltså, det är ju snyggt gjort så. Men det är ju inte speciellt, det är ju ganska tråkigt.
Ja,
det
är liksom, med,
folk blir infekterade lite stup i kvarten. Det är lite skrik. Det är inget mer än så, det är inget djup, det är ingenting. Det är bara jävligt mycket plot holes. Guy Pearce, ful som fan i den här filmen. Vad fan gör han där? Liksom, nej.
Håller med, besvikelse.
Ja, men det är en bra film ändå, jag har en trea på den. En ganska svag.
Sa du att Guy Pearce var halvdan? Du menar som i LOL?
Ful, eller?
Ja, ful som fan, alltså the makeup och grejer.
Som i LOL.
Ja, där också. Ja, det är i alla fall min besvikelse. Det är väldigt tråkigt, för jag såg väldigt mycket fram emot den här. Och årets överraskning, det är 21 Jump Street.
What?
Och det hade jag aldrig trott. Det kändes som en dussin komedi på förhand. Men remake, eller det är ingen remake, för det är i samma universum, som den gamla 80-tals tv-serien med Johnny Depp.
Rätt sjukt egentligen.
Ja, och Jonah Hill och Channing Tatum. Och Tatum är någon som jag har uttryckt mig tidigare om att ha ganska svårt för. Men båda två i den här filmen, fantastiskt roliga. Filmen är så jävla underhållande så. Jag har sett den här filmen 3 gånger nu. Och det är en sån film jag brukar återkomma till när jag är bakis här på en söndag. Och det är liksom,
det spårar ju som fan, gör
ja,
den,
och det är, den spårar som fan. Jag älskar det, jag skrattar röven om i varje del.
Jag tyckte också att den var skitrolig.
Ja, den är rolig som fan.
Det skrattade högt.
Ja, den är jättemycket. Jag skrattar högt flera gånger, så jävla skön. Och det hade jag aldrig trott innan, så det är fan en 4 av mig.
Bra val, Hannes, bra val.
Ja. Och Patrik.
Patrik!
Ja, alltså, jag har lite svårt att hitta någon som har varit så här en stor besvikelse. För alla de liksom så här, som jag har varit väldigt peppad på, har antingen så här införlivats eller inte varit så här jättestora. Alltså, även om jag har tyckt att de var kanske inte lika bra som jag hade trott, så har de ju ändå inte varit jättedåliga. Alltså, jag kan hålla med, alltså Prometheus var, när jag såg den första gången, den var inte alls så som jag hade trott att den skulle vara. Alltså, så, alltså min pepp för den filmen var liksom skyhög. Och liksom, efter jag hade sett den var jag inte alls så frälst av den. Sen har den liksom växt i efterhand, så att den har blivit, alltså, jag tror ändå har en 4 på den liksom.
Oj, oj, oj.
Så jag tycker att det är en bra film. Men ja, måste jag välja en så får det nog bli den faktiskt. För det var den jag hade högst förväntningar på, som jag liksom inte kände allt så starkt för. Så jag får nog säga Prometheus. På den.
Och överraskning?
Överraskning, ja, det är också rätt svårt. Men jag säger nog Magic Mike på den. För den var jag väldigt negativt inställd till.
Sjukt tungt val alltså.
Ja, det blev ju faktiskt en av den handlade längst ner på min topp 20-lista. Men den kom med i alla fall över många andra. Och jag vet inte, alltså, jag har ju sett den 2 gånger på bio. Andra gången var ju bara för att jag inte hade något annat att göra och Victor skulle gå och se den. Men alltså den har liksom krypit längre och längre in under skinnet på mig. Den, alltså, det är ingen spektakulär bra film, men den gav mig mer än vad jag hade trott. Den har ju blivit lite så här, lite så här,
kultig nästan.
Ja, jag ville inte slänga mig med det ordet, men
nej,
ja,
det är fel ord egentligen.
Det var det jag tänkte säga. Lite så här kultig. Den har fått liksom en så här liten speciell status, så det känns som en film som kommer leva kvar lite som en så här,
verkligen.
Det är en liten, ja, man kan nästan kalla det en guilty pleasure kanske.
Ja, alltså grejen att
jag tycker inte det är en guilty pleasure.
Grejen att jag hade ju sjukt höga förväntningar på den från första början. Jag älskar Steven Soderbergh, och när han ska göra en, alltså, en strippfilm, alltså, jag visste ju att det här kommer bli kungligt, det här kommer bli grymt. Vad han än gör nu, Steven Soderbergh, så tycker jag att han är fantastisk. Men så att jag hade jättehöga förhoppningar på den, och de infriades ju 100%. Det är en gjuten 4 för mig också. Magic Mike, den ligger på min topp 10 från 2012, enkelt alltså. Så att jag tycker det är ett bra val, men det var absolut ingen överraskning för mig. Jag fick alltså en så pass bra film som jag väntade mig att få.
Ja, alltså, eftersom det var Soderbergh så hade man ju liksom lite hopp hela tiden. Fast alltså mitt peppen var ju låg som fan när jag såg.
Om det hade varit Bratner liksom, då hade man blivit lite mer lite mer otaggad kanske.
Ja, nej, så jag tycker att det var en av de filmerna som jag kommer minnas mest från året i alla fall.
Ja.
Och det hade jag ju inte trott.
Så. Intressant val, Patrik.
Ja.
Nej, men jag skulle nog också ha haft den. Alltså, jag känner väl inte att den är riktigt en överraskning, för jag tycker att den var, jag trodde på den från början, ja. Men det var en av de mest här gemytliga bioupplevelserna det här året. Så jag bara verkligen hade a good time hela tiden.
Alltså egentligen när man säger så, överraskning, egentligen skulle jag kunna säga After Lucia, för den visste jag ju ingenting om.
Nej.
Och så kom den och blev liksom den bästa filmen jag sett.
Men det är ändå skillnad, då är det ändå skillnad som man har låga förväntningar som överträffas eller
ja, för, men det var ju ändå en överraskning liksom. Det var ju, jag bara, wow, här kom den och bara blow me away. Men ja.
Interesting.
Och med de orden,
Ska vi inte bara så här säga vad vi ser fram emot under 2013?
Absolut, lite kort. Alltså det man ser fram emot allra mest då får väl jag, kan jag ta min, alltså det är ju frågan om det är en 2012-film eller en 2013-film, det är ju lite så. Men för oss, alltså den filmen som jag kommer, om man säger så, filmen som jag kommer se under 2013, så är det utan tvekan, som jag pratade om tidigare,
Zero Dark Thirty.
Enkelt, alltså den överträffar allting, alltså USA, politik, Mellanöstern, alltså Osama bin Laden, hela den storyn, alltså militär, ja, det är bara så down my lane som det kan bli. Så jag är oerhört taggad på den filmen. Den slår allting.
Och för mig är det liksom, det året kommer en ny Quentin Tarantino-film, så är det den nya Quentin Tarantino-filmen jag ser mest fram emot. Det är liksom Django Unchained för hela jävla slanten.
Ja. Hannes Kinnon.
För mig är det Pacific Rim. Det borde ju egentligen varit The Hobbit Part 2, tycker man. Men nej, Pacific Rim och sen efter det Man of Steel. Men Pacific Rim först och främst.
Man of Steel ligger jättehögt för mig också. Nummer 2 förmodligen efter Zero Dark Thirty. Patrik!
Ja, jag är ju då superpepp på Scary Movie 5. Så jag äntligen kommer på
Charlie Sheen och Lindsay Lohan, kan det bli bättre?
Ja, herregud. Vilken lineup, vilken cast.
Det bara vika sig.
Sjukt.
Nej, men det är ju sjukt mycket som ser bra ut nästa år.
Verkligen, verkligen.
Och det är liksom svårt att bara välja en. Men är det en som jag absolut inte får missa, så är det nog Steve McQueens kommande 12 Years a Slave. Den kommer ju komma, alltså det är inte säkert att den ens kommer komma nästa år, för den är planerad för december 2013.
Och då är det jävligt
liksom inget, det är liksom inget satt datum än, så.
Men det känns som att de väl ändå har den då, för de vill ha in den till Oscar liksom.
Ja, så är det ju, men sen är det ju det är en festivalfilm liksom, så då beror det ju helt på vem som köper den och när de vill ha ut den. Så här känner jag att det förmodligen blir 2014 nästan, skulle jag ju tippa på faktiskt.
Jag måste bara fråga Victor, jag trodde du skulle ta Star Trek 2.
Nej.
Back to Patrick.
Både Zero Dark 30 och Man of Steel ligger före Star Trek 2, men sen kommer Star Trek 2. Okay.
Ja, alltså det, ska man gå in på sci-fi finns det liksom så här 20 filmer bara där som man
exakt lyssnar
på.
Ja, det är ju jäkla alltså, sci-fi år alltså.
Ja, men 12 Years a Slave, Steve McQueen gjorde ju Shame som var förra årets bästa film, och nu är han ju teamad tillbaka med Fassbender och en sjuk jävla cast. Det är liksom hur många bra skådespelare som helst.
Brad Pitt
i den här filmen. Så det ska bli väldigt intressant att se hur han
Michael Fassbender, goddammit.
Ja,
hur han lyckas liksom följa upp succén med Shame. Det ska bli intressant.
Verkligen. Ja. Bra val, Patrik. Och med de orden.
Ja,
så inleder vi avrundar vi 2012 och inleder 2013 helt enkelt. Nu kör vi framåt här.
Vi får tacka våra kära lyssnare för det här året.
Yes. Ja, absolut. Nu har vi ju fan hållit på i snart 1,5 år.
Ja, jag vet. Alltså, jag menar, om ett år,
2012 var ju första hela året som vi poddade.
Ja. Och förmodligen alltså, om ett år lite drygt så sitter vi väl säkert där i ett kontor i New York någonstans, va? Och podcastar därifrån, förmodligen. Ja. Så att det...
Precis.
Och summerar året 2013.
Exakt, exakt. Ja. Så att man får liksom njuta av det här nu, det lilla, det småskaliga. Det kommer inte existera om ett år.
Vi kommer ta över världen helt enkelt.
Och vi kommer ihåg, vi lovar, vi kommer komma ihåg er som varit med ända från början. Alltså vi glömmer aldrig er. Så att,
men alltså, hör gärna av er på Twitter eller på mail filmmixen@gmail.com och skriv så här vad ni tycker har varit bäst där året. Och använd gärna våra kategorier så kanske vi pratar om det nästa podd.
Ja, och ge oss förslag på kanske kommande specialavsnitt.
Precis. Ja, alltså, vad vill ni höra i filmmixen 2013? Bara bring it, brainstorma 100% liksom. Det är bara kör på.
Ja.
Eller lämna en kommentar på moviescene.se/filmmixen.
Yes.
Där finns våran lilla hub på den sidan.
Yes.
Och det var allt från det här.
Jag hoppas att 2013 blir ett super...
Fan vad ni bråkar om vem som ska avsluta det här.
Nu avslutar jag det här.
Nej, det gör
jag
inte.
Bra. Hej då, säger jag.
Hej då.
Puss och kram.
Vad mycket kul vi gjorde.